Kan relationstänkaren Hegel hjälpa oss hitta rätt i jakten på identitet och kärlek i vår individualistiska tid? Det här är Filosofiska rummet om Hegel, filosof i nöd och lust. Och här i Filosofiska rummet finns idéhistorikern Victoria Fareld och filosofen Anders Bartonek. Välkomna hit.
Tack.
Tack så mycket.
Och välkomna alla lyssnare. Den tyska filosofen Friedrich Hegel, som levde mellan 1770 och 1831, brukar förknippas med krångliga texter och en syn på historien som driven av motsättningar och som blev basen för Marx teorier. Men kan man säga att kärnan i Hegels högtflygande bygge är något väldigt mänskligt och nära, nämligen våra relationer? Vad säger du, Victoria?
Ja, men jag skulle säga att relationer är helt avgörande för Hegels sätt att förstå människan, som hela tiden alltid redan inbegripen i sammanhang, inflätad i relationer som är större än henne själv som enskild individ. Så det är genom de här relationerna, säger Hegel, som människan blir människa, som genom de här relationerna förstår hon sig själv som människa. Så absolut kan man säga att det är relationerna som står i centrum.
Håller du med om det, Anders?
Jo, men det håller jag med om. Man kan väl säga att relationerna hos Hegel, alla är politiska i den mån att de representerar olika steg i samhällets utveckling. Så relationerna, det finns en progression i relationerna i Hegels teori då.
Har ni personligen haft användning av Hegels tankar om relationer, privat och inte i jobbet, för ni jobbar ju med Hegel?
Ja, men jag kan nog säga att själva den här grundläggande insikten att vi alltid förstår oss själva genom de relationer till vilka vi står, eller i vilka vi står till andra, tror jag har hjälpt mig i min förståelse av att min förståelse av mig själv, min identitet, den är aldrig helt och hållet min egen. Den är inte i mina händer helt och hållet.
Kan du ge något exempel?
Ja, men att man vet, bara det att man har ett namn som man blir tilltalad genom, som man aldrig själv har fått välja. Bara den första grundläggande saken, att identifiera sig med någonting som man har fått sig given av andra, det är liksom en grundläggande saken för att överhuvudtaget ingå i sociala relationer och bli erkänd och så vidare, att man har ett namn som gör att man kan vara inbegripen i ett socialt samspel. Så att det finns många saker, tycker jag, som gör att man kan få hjälp att tänka kring sin egen situation också som beroende av det som står utanför mig själv.
Anders, har du några exempel på när Hegels tankar, relationstankar har hjälpt dig i ditt liv?
Faktiskt den här idén om herre- och slavdialektiken som vi kanske kommer att prata mer om senare, där det handlar om att man måste riskera sig själv i det här mötet.
Med en annan person.
Med en annan person, och det har jag tänkt på faktiskt när jag har försökt slå mig fram kollegialt i olika maktstrukturer, att man måste verka orädd för att få respekt och så. Det kan jag säga att jag har tänkt på, kanske mer i efterhand, att det var det som hände. Men det är bara den som vågar riskera som kan ta sig fram. Mm.
Inspirationen till det här samtalet kommer från en ny bok om Hegel. En norsk bok som heter Hegel, en ganska enkel bok om en vansklig filosof. Alltså en ganska enkel bok om en svår filosof, som är skriven av filosofen Sigurd Värven. Han tycker att Hegels idéer hjälper oss att förstå vår tid, och inte minst då idén om att jaget är socialt, att vi blir till i våra relationer.
Tanken Hegel uttrycker är att människor aldrig realiserar sig själv eller blir människor i ensamhet. Vi blir människor genom relationerna till andra.
Hegels syn att människan finns i en väv av sociala relationer och historiska nät av mening ger ett annat perspektiv än vår tids individualism och kyliga förnuft, enligt Sigurd Värven. Och liksom Friedrich Hegel för 200 år sedan började dagen med att läsa tidningen och ta in omvärlden, använder Sigurd Värven Hegels filosofi för att analysera våra liv här och nu. Vad är det som skaver med dejtingvärlden, mobilskrollandet och alla livsval? Ja, tänker man med Hegel så skulle svaret kunna vara att vi söker mening och identitet på fel ställe, nämligen i våra jag. Men jaget är tomt. Det finns ingen kärna.
Det är egentligen en illusion då, att vi har en sån fast kärna i oss själva, och att det heller är ett gode att se liksom, vad som är möjligt att vinna av ny identitet och en form för berikelse av själva genom relationer till andra som man väljer och törr att stå i då.
Lösningen finns i att våga gå in i och stå kvar i relationer till andra. Genom barn, arbete eller att gå med i en frivillig organisation med de förpliktelser det innebär, till exempel. Centralt i Hegels tänkande är dialektiken, som också handlar om relationer. Något blir till i relation till vad det inte är. Och när Sigurd Värven tar på sig Hegel-glasögonen i sin vardag, så ser han negationer, hur det vi inte vill vara formar oss. Som när barn präglas av att absolut inte vilja bli som sina föräldrar.
Om man för exempel tänker på en vuxen person som har ett problematiskt förhållande till föräldrarna sina och håller liksom de på avstånd och säger att jag vill inte vara som dem och jag vill leva livet på en helt annan måte, så kan man liksom med Hegelbriller säga att då blir ju identiteten till den personen väldigt starkt präget av förhållandet till föräldrarna. Mm. Så det är något sånt paradoxalt med identitet ofta, att det man tar starkast avstånd från är egentligen en väldigt stark del av identiteten din. Då.
Ja, det här sa alltså filosofen Sigurd Värven, som har skrivit boken Hegel, en enkel bok om en svår filosof, när han var med i en podd hos norska NRK. Vi ska ta rygg på Sigurd Värven, se på samhället med Hegel-glasögon med Victoria Farel som är idéhistoriker och Anders Bartonek som är filosof. Hörrni, vad tycker ni om Värvens sätt att använda Hegel på det här sättet som han då gör i sin bok, Victoria?
Jag tycker mycket om Värvens bok. Jag tycker det är ett lyckat försök att göra precis det han vill göra, nämligen att lyfta ner Hegel från den här positionen som en väldigt svår och ogenomtränglig filosof, ta honom ut ur akademiska seminarierummet och in i vårt vardagsliv, där vi kan använda honom för att faktiskt förstå oss själva på nya sätt. Så jag tycker det finns stora poänger med hans bok. Mm.
Jag tycker också att det är ett fint försök att göra Hegel läsbar. Även om jag kan tycka att det kan finnas risker med att tänka om en filosof som användbarhet, som att det är våran som att han är till för oss eller så vidare, eller att vi skulle vara i en position att tolka det. Det kan ju vara det som vi inte ser som relevant, som det egentligen är det som vi skulle behöva se hos Hegel. Det finns olika sätt att se på den här frågan.
Men vi gör ett försök nu, i alla fall då, vi tar risken här. Hegels relationstänkande, som är temat här, genomsyrar ju hans idéer om människan och samhället och har satt spår i nutida politik och filosofi. Och vi hörde ju lite om dialektiken här på slutet av inslaget med Värven och hur den kan prägla vilka vi blir. Det här, dialektiken var ju centralt för Hegels tänkande, så att vi kanske ska börja med den. Hur skulle ni beskriva den?
Ja, men jag skulle säga det som att dialektiken är ett sätt att tänka helhet genom att ta fasta på motsättningar, inte göra sig av med motsättningarna. Så när Hegel beskriver dialektiken så är det en process när någonting blir till sin egen motsats, kan man säga, genom sin egen aktivitet, genom sin egen inre dynamik. Så genom sin egen aktivitet så undergräver det sig själv inifrån och överskrider sig själv och blir någonting annat. Så det är verkligen ett sätt att tänka helheter, men helheter som kan rymma motsättningar utan att de varken suddas ut eller att det blir en enhet där motsättningarna liksom spricker sönder i två oförenliga motsatser.
Kan man översätta det till mänskliga relationer då, som ja, Värven försökte göra här nyss?
När Hegel beskriver till exempel kärlek, så handlar det ju om att människan först kan komma till sig själv genom att blicka på sig själv genom den andra. Och också samtidigt förstå att man själv är en annan för den andra. Så skapas en ömsesidig förmedlad blick på sig själv. Och det är ett sätt som den här dialektiken fungerar på. Och jag håller med Victoria att det väsentliga här är, tror jag också, att man blir sig själv genom att bli något annat än sig själv. En vanlig tolkning är att Hegel försöker försona motsatser. Och det är kanske bara rätt till hälften, för jag tror att Hegel försöker försona motsatser genom att förstärka motsatser. Genom att stärka negativitet, genom att hamna utom sig, riskera sig. Det är genom att motarbeta sig som man blir sig själv. Mm. Att det är dialektikens princip hos Hegel, tänker jag.
Mm. Han låter ju ganska kryptisk ibland när han pratar på det här motsägelsefulla sättet. Och han kan till exempel säga att ha en identitet, det är att vara icke-identisk med sig själv. Att jag kan bara vara jag genom att samtidigt vara icke-jag. Och även om det låter abstrakt så är det egentligen någonting väldigt konkret och någonting som vi gör varje dag i våra relationer utan att vi tänker på det.
Hur då?
Ja, men bara det att ha ett självmedvetande, att stå i en reflekterande relation till sig själv, att veta vem man är. Då har man ju gjort sig själv till ett objekt för sig själv. Det vill säga man har ställt sig utanför sig själv i någon mening och står i relation till sig själv som någon annan. Och den här positionsförskjutningen då som vi har varit inne på, den är först möjlig i mötet med en annan människa, säger Hegel. För att man hamnar utanför sig själv, man ser sig själv utifrån den andres blick, men man kan också se att den andre ser på mig som någon annan. Alltså varje dag så träder vi in och ut, eller vi är i våra identiteter, både subjekt och objekt. Om jag står framför mina studenter till exempel och ska undervisa, då säger inte jag, ja hej, det är jag som är jag. Utan jag ställer mig utanför mig själv omedelbart och betraktar mig själv utifrån deras perspektiv. Jag säger, ja, det är jag som är Victoria, jag är lärare, jag är forskare. Jag talar om mig själv som om jag vore en annan. Så att det är liksom egentligen de här ganska enkla sakerna som vi gör utan att tänka på det i vår vardag.
Men jaget då, finns det ett jag bara om det finns andra människor runt omkring?
Ja, men det skulle man väl säga, att jaget först blir till genom den här sociala interaktionen. Fröet till jaget finns redan, men du kan inte förverkliga dig som ett självmedvetande förrän du har gått via ett annat självmedvetande.
Om vi tar det här relationsbegreppet, herren och slaven, vad är det Hegel vill säga där om relationer?
Så det är ju väldigt omstritt vad det där ska betyda. Men det har en väldigt viktig systematisk plats i andens fenomenologi, där övergången från medvetande till självmedvetande, det steget sker då när två människor möts, och då skriver Hegel det som att det här mötet, i det mötet blir den andra ett existentiellt hot. De blir det för varandra. Och för att hävda sig så blir det en kamp på liv och död. Båda måste vinna över den andra för att hävda sig själva. Den som vågade livet blir herre och den som inte vågade blir slav.
Vad säger du, Victoria? Vad säger herre och slav liknelsen om, eller berättelsen om Hegels syn på relationer?
Ja, om man går vidare på den här idén om behovet av annanhet och behovet av att vara någon annan än sig själv för att få tillgång till sig själv, så kan man väl säga att när Hegel börjar sin historia här så är det två medvetanden, precis som du sa, Anders, här, som möts. Och i början så försöker de ju undanröja det hot som de utgör för varandra, som du också sa, genom att förinta den andras annanhet.
Varför är de ett hot?
Genom att de upplever ju sig så varandra som ett hot för att de inser att den andra personen kan sluka mig eller tillintetgöra mig eller göra så att jag förlorar min egenhet. Och de lever i illusionen om att de bara kan försäkra sig om sin egen suveränitet genom att tillintetgöra den andra och avskaffa det främmande egentligen. För det handlar ju om att här möter man det främmande. Och sen visar ju Hegel att ja, men det funkar inte att avskaffa det främmande, att förinta den andra. För då tar man också koll på möjligheten att bli erkänd av den andra. Så berättelsen går ju vidare. Till slut så blir den ena herre och den andra slav. Den ena blir fri och den andra blir beroende. Men inte heller det här stannar ju. Utan det snabbt så skiftar också den här historien och tar en ny vändning. För herrens förnekande av slavens oberoende vänder ju tillbaka och träffar Herren själv, eftersom Herren har tvingat drängen då, eller slaven, till en position av underkastelse. Men han har ju också i samma ögonblick gjort sig själv beroende av drängen, eftersom han behöver drängens erkännande för att göra sig gällande som herre.
Vad är det här erkännandet som ju också löper som en röd tråd genom Hegels filosofi? Vad handlar det om som man behöver då enligt Hegel?
Man kan väl säga att för att vara självmedveten så måste man vara erkänd. Och det innehåller att man är sedd genom den andres blick. Vilket till slut också man erkänner varandra som självmedvetanden och höjer sig till den nivån tillsammans.
Men jag skulle säga att det är ett försök av Hegel att gestalta den här komplexa beroende-relationen som vi står i till varandra. Där, men den andra är ju som du sa, Anders, både det största hotet mot oss, men den är ju samtidigt också själva förutsättningen för vår existens. Så Hegel lämnar oss där i en omöjlig situation, en paradoxal belägenhet. Och jag tror att det är ett försök, eller så läser jag det i alla fall, att gestalta det beroende som gör oss möjliga, som faktiskt gör livet möjligt för oss som människor. Återigen då, att vi är ingenting från början, vi blir det i våra erkännande relationer.
Men då, om vi är beroende av andra människor för att bli de vi blir, så att säga, eller vara de vi är, vad är då frihet för Hegel?
Ja, det når man precis därigenom att man blir en del av en gemenskap och gör det man gör genom och i den. Och ett nyckelord här är att han kritiserar idén om frihet som något sorts godtyckligt, att jag gör det jag vill när jag vill. För Hegel är det bara godtyckligt handlande utan egentlig princip. Så att det handlar om att leva i enlighet med sin idé tillsammans i ett kollektiv och bidra till det. Det är det Hegel som framför sig.
Och de här idéerna som jag pratat om nu, vad tänker ni, får ni några tankar om hur man kan liksom använda de här och få syn på saker i vår tid?
Nej, men jag tycker det är viktigt, hans syn på frihet är väldigt viktig att diskutera då, inte bara den här idén om frihetens sociala förutsättningar, för han kritiserar ju liksom den tongivande liberala idén om frihet. Man tänker sig att individen alltid redan från början är fri som en utgångspunkt, och så ska politiken eller staten eller samhället värna den här friheten som individen alltid redan har. Och Hegel, han vänder ju helt upp och ner på det och tänker att om man ska värna individens frihet, då måste man värna de samhälleliga strukturer, de institutioner, de normer, det gemensamma sociala liv som gör det möjligt för individen att uppfatta sig som någon som är bärare av friheter. Jag tycker det är fortfarande väldigt, väldigt viktigt.
Anders, vad tänker du, hur de här tankarna om erkännande och hur vi är beroende av andra, hur man gör oss fri, hur vi gör oss fria och så vidare? Eller kan man använda det här i vår tid?
Ja, men jag tror det. Han har en ganska starkt argument mot individualismen. För han läste ju de tidiga nationalekonomerna från England, som var väl insatt i det. Kritiken är väl att om vi har ett individualistiskt samhälle, så innebär det också att vi blir mer och mer beroende av varandra. Vi utför bara en liten del i samhällets arbetsdelning, så vi klarar oss inte själva längre. Och då måste vi också erkänna det och se oss ömsesidigt som delar i det här gemensamma projektet. Så det är inte bara så att han försöker lägga det här på individualismen, utan han menar om vi verkligen är individualister så måste vi inse att vi blir mer beroende, och då måste vi också erkänna varandra som i den rollen.
Och är det något som du tycker behövs idag, eller är ett nytt perspektiv, eller hur tänker du?
Ja, det är fortfarande ett giltigt argument, tror jag. För jag tror att många inte riktigt kan se sig själva på det sättet, att vi känner att vi är delaktiga eller meningsfulla. Kanske inte är heller, men jag tror Hegel i alla fall skulle säga att det skulle gälla fortfarande. Mm.
Det här är Filosofiska rummet om Hegel, relationer i nöd och lust, och nu ska det handla om kärlek. Här finns idéhistorikern Victoria Fareld och filosofen Anders Bartonek. Kärleken var viktig för Hegel. Idag har många svårt att hitta kärleken. Och vi har reality-serier som Gift i första ögonkastet där människor får hjälp med det.
Vi är ju 4 experter och 2 av dem är nya. Delphine som är sexualrådgivare och Le Marc som har lång erfarenhet av traumaterapi och matchmaking i London.
In this process we've met with many single people looking for serious long-term love.
Filosofen Sigurd Värven skriver att handla med Hegels kärleksbegrepp kan vara en motståndshandling i vår tid. Att istället för att hålla alla möjligheter öppna satsa på en kärleksrelation med en annan människa, utsätta sig för begränsningar, hänge sig till det okända och vara kvar i det man har. Ja, vad är det kärleken gör med oss enligt Hegel? Varför var det en så viktig kraft, Anders?
Kärleken representerar för Hegel första gången människan är del av en gemenskap, i ett äktenskap och i en familj. Och det som det representerar också att människan för första gången vågar, och det är ju läskigt, men vågar spränga individens kärna så att säga, att riskera sig i den här gemenskapen.
Hegel levde ju för 200 år sedan och ansåg att kvinnan hade sin plats i familjen. Kvinnor styrdes av känslor och män var aktiva och rationella. Vad har Hegel att säga oss idag om kärlek, Victoria?
Nej, men jag tror att man kan tänka också på det i dialektiska termer då, för kärleken är ju verkligen en plats för där dialektiken kan få spelrum. Precis som du sa, Anders, det här att Hegel tänkte sig liksom kärleken som att vara i sig själv i annanheten och detta, att man verkligen vågar ta klivet och förlora sig själv i en annan och återvända till sig själv som någon annan, alltså förändrad och så här. Alla de här beskrivningarna han har om kärleken handlar ju i grunden om att våga öppna sig för någon annan som radikalt kan förändra vem man är också. Så det finns ju den här idén han har om kärleken, att vara hemma i den radikala annanheten och att finna sig själv i denna annanhet. Och det kan också låta lite abstrakt och lite poetiskt, men kärlekens triumf någonstans handlar ju om att avhålla sig från att göra den andra till densamma som en själv. Och det kan man ju se i de mest vardagliga, liksom, triviala situationer, att man får påminna sig själv om att jag lever med den andra personen för att den inte är jag. Varför har han inte kramat ur disktrasan idag igen? Liksom? Jag skulle aldrig göra det här. Jag gör alltid det. Eller varför är han inte mer som jag? Alltså hela den här vardagslivet kryllar av de här erfarenheterna. Där man hela tiden försöker göra den andra till likadan som en själv då. Jag tycker det finns mycket hos Hegel som man kan hämta för att reflektera kring det här spelet mellan sig själv och den andra.
SVT-programmet Gift i första ögonkastet, som vi har en snutt ur, där singlar matchas ihop av experter, är ju något som väckte tankar hos dig, Hegeltankar hos dig, Anders.
Ja, men Hegel för en intressant diskussion i hans rättsfilosofi. Eftersom familjen och äktenskapet ska ju vara en grundbult i samhället, en sedlig grundbult. Och där håller han på att diskutera det bästa vore arrangerade äktenskap, men det funkar inte för vi lever i en tidsålder där den subjektiva friheten måste få plats. Och han lyckas inte riktigt lösa det, men han kritiserar ändå Friedrich Schlegel som var en samtida romantiker som hävdade att man behöver inte äktenskap, det räcker med inre förälskelse och lidelse och så vidare. Och hela den diskussionen då, det här lite mer godtyckliga, flyktiga kanske som Schlegel pekar på och Hegels mer sedliga, stabila, önskan efter ett stabilt äktenskap. Kan man se att kanske i det här programmet Gift i första ögonkastet representerar också någon sorts kritik av det här, ska man säga, marknadsmässiga kärlekssökandet och det flyktiga, lite godtyckliga, subjektiva, och att människor kanske idag igen söker någonting stabilare.
Men när du säger sedlighet, då menar du inte sedlighet som vi brukar tala om, sedlighet som handlar om sexualmoral och sådär, utan det här är ju ett väldigt speciellt begrepp som Hegel använder sig av? Vad är det här som kommer in via äktenskapet?
Alltså sedlighet för Hegel skulle man kunna säga är ett sorts historiskt framväxt system av seder och bruk och traditioner, institutioner där förnuftet på något sätt blir mer och mer förverkligat i de här yttre fenomenen. Och därför är det viktigt att människan inte bara är del i en gemenskap i äktenskapet utan också sen förverkligar det här på statsnivå som någon sorts samhällsfamilj om man vill.
Jag tror också man kan översätta sittlichkeit till det etiska livet. Det är i det etiska livet kan man säga som individen uppstår då, som etisk och politisk och som ett subjekt som kan välja sin frihet och så. Så det etiska livet kan man ju säga är men precis den här samhällsformen och gemenskapen i vilken individen träder fram då som ett subjekt också.
Kan vi se vårt samhälle som just det här idag då, det sammanhang som Hegel pratar om att vi ingår i?
Ja, men det får man ju göra då, att det är liksom det samhället som historiskt har vuxit fram och som förkroppsligas då i vissa samhälleliga institutioner och så vidare. Men det här är ju aldrig en motsägelsefri enhet, utan den är ju också präglad av inre motsättningar och konflikter och så vidare.
En nutida problematisk plats för relationer är ju våra mobiler. Jag fastnar i mobilen, plötsligt har jag scrollat en halvtimme. Även om jag har valt det själv så känns det ju ofta ganska bortkastat. Känner ni igen den här känslan av tomhet kring mobilerna?
Ja.
Ja. Victoria?
Jag är inte så mycket på sociala medier så jag kanske slipper undan den känslan lite grann då. Genom att inte vara så mycket där. Men jag tycker att det finns poänger med faktiskt också att försöka analysera vår digitala värld dialektiskt. För att det är väldigt intressant ändå med sociala medier att vi, nu är vi verkligen förbundna med varandra i princip över hela jordklotet. Jag kan stå i relation till resten av världen genom min mobiltelefon. Det lokala och det globala kan äntligen liksom föras samman. Samtidigt som den värld som genereras ur sociala medier är en helt annan. Eftersom algoritmerna jobbar utifrån en princip om likhet, mer av samma, så blir det ju bokstavligt talat en värld utan skillnad, utan annanhet. Så det blir ett väldigt klaustrofobiskt rum, där man stängs in i den här världen, tänker jag, utan att man liksom kommer utanför sig själv någon gång. Man får aldrig den här möjligheten att möta någon annan, hamna utanför sig själv, förstå sig själv på nya sätt. Den här poängen som Hegel har, att vi i mötet med en konkret annan människa så förändrar vi oss själva genom att införliva något av den andres perspektiv i oss själva, och vilket i grunden förändrar oss. Det sker ju kanske inte så mycket i en värld som är riggad utifrån likhet hela tiden.
Vad tänker du, Anders, som också känner tomheten ibland av scrollandet?
Nej, men jag tänker lite liknande Victoria där, att det uppstår kanske någon typ av skensocialitet egentligen, där man snarare är fast i sig själv. Men den utlovar ju en del, när man tänker att det heter ju iPhone. Men det är en jag-telefon här som ändå inte riktigt möter ett annat jag då, om man vill uttrycka det så. Ja.
Men nog möter man ändå andra människor via mobilerna på många sätt. Så vad är liksom problemet?
Jag tycker Herven gör en viktig poäng här faktiskt i sin bok, när han skriver att genom sina algoritmer så fjärrstyr ju de sociala medierna våra erfarenheter genom att ställa oss själva i centrum utan att vi själva förstår det. Vilket gör att vi tror att vi ser hela världen, men egentligen ser vi bara oss själva. Och i värsta fall så blir det här till radikaliseringsmaskiner, vilket vi ju har sett. Eller i andra fall till existentiella återvändsgränder, när vi liksom inte möta någon annan av kött och blod, utan den här retuscherade ytan. Intellektuellt kan vi förstå att det är andra människor där bakom, men de är ju liksom mallade och Och det blir nästan som liksom spegelsalar. Men jag tycker också att Värven gör en intressant poäng, om jag bara får säga den också, vad gäller hur liksom vår digitala teknik överhuvudtaget förändrar vår uppfattning om vår plats i världen. Och han pratade om GPSen, tyckte jag var intressant. För tidigare när man hade kartor, papperskartor, så fick man ju aktivt leta upp sin plats på kartan för att veta var man befann sig. Men med GPSen så är vi ju alltid i centrum, var vi än befinner oss. Det är alltid den här lilla svarta punkten i mitten som utgör liksom riktvärdet för hur världen te sig. Så det här tycker jag är ganska liksom tydliga exempel på den här jaget som blir liksom alltings utgångspunkt, men som står där ganska ensamt.
Det här är Filosofiska rummet om Hegel, relationer i nöd och lust. Idéhistorikern Victoria Fareld hör ni här och filosofen Anders Bartonek. Ett mer abstrakt uttryck för Hegels relationstänkande är krafterna i samhällsutvecklingen och historien. Idag lever vi med flera kriser som kan skapa uppgivenhet. Men kanske kan Hegel hjälpa oss att se möjligheterna i dem. För Hegel kunde kriser skapa något positivt. Krig kan leda till att människor rycks ur sina vanor och tvingas se sina normer och regler på nytt. Kan vi ta oss an tidens kriser med krig, klimatförändringar och demokratins tillbakagång på ett nytt sätt med Hegel? Först bara, Hegels relationstänkande är ju temat för det här programmet. Så hur kommer relationerna in när man tänker samhällsutveckling och kriser, Anders?
Ett sätt att se på det är ju vilken typ av förhållningssätt behöver människorna ur statens synvinkel. Till exempel nu, som du sa också, krig är ju inte någonting nödvändigtvis dåligt för Hegel. Och inte kriser heller. Men till exempel i krig då behövs det patriotism. Och det ser vi ju i vårt samhälle nu, hur Sverige behöver börja mobilisera den typen av känsla i befolkningen på olika sätt. Men problemet uppstår ju när kriserna slutar vara temporära. Så där skulle nog Hegel vara orolig just nu, när gränsen mellan krig och fred börjar suddas ut. Och på liknande sätt, vi inte längre har en åtskillnad mellan normalitet och undantag. Så det tror jag han skulle vara orolig för. Och det är med det tror jag vi är på väg in i egentligen.
Varför är han orolig för det?
Anden behöver så att säga först vara i en stabil punkt, riskera sig och sen komma tillbaka i sig för att bli medveten om vart vi är på väg.
Anden har vi ju inte pratat så mycket Nej. Om, men kan man säga något, vad menar du när du säger att anden måste komma tillbaka?
Det som kan framstå som apart hos Hegel är att han fortfarande tänker i termer av att hela världsutvecklingen drivs fram av det han kallar världsanden. Så allt som sker i individer, i kultur, i filosofi egentligen är olika manifestationer av andens nivå på den, under den tiden så att säga. Jag tror att Hegel försöker formulera ett sekulärt gudsbegrepp för att visa att helheten måste vara ett subjekt som är aktivt och driver fram utvecklingen och inte längre är en färdig gud utan är historisk. Men att man inte heller kan släppa den typen av makronivå, tror jag Hegel menar. Det går inte bara att se via individer och det drivs fram, utan det är något helhetligt förnuft som är i spel här som håller ihop helheten som man håller fast vid.
Jag skulle nog säga att anden är liksom namnet på historien sammantaget, på verkligheten förstådd som en sammanhängande helhet. Att det är, nej, det är verkligen ingen gud som drar i trådarna, utan en i historien inneboende kraft som samtidigt är med och förverkliga sig och genom historiens skeenden. Så.
Jag tror Värven skrev någonstans tidsanda.
Ja, man kan ju prata om det svenska en anda. För att det är lite mer vad det handlar om. Alltså, jag tror att Värven anspelar på ett zeitgeist, det här tidsandan.
Men hur kommer relationerna in här i när vi talar utveckling?
Nej, men jag kan tänka också relationer mellan livsformer, hur vi förstår oss själva och vårt sätt att leva. För att Hegel liksom ser ju historisk utveckling en utveckling, hur olika samhällen, olika livsformer utvecklas genom att de stöter på sina egna inre begränsningar och inre motsättningar och konflikter som gör att de förändras och övergår till någonting annat eller faller isär. Och här kan ju en insikt om de här inre konflikterna som vår egen livsform genererar idag, insikten om våra egna tillkortakommanden, våra egna begränsningar, öppna en väg framåt till förändring, inte minst vad gäller klimatkrisen då. Så här skulle man ju kunna använda Hegel för att se på den kris som vårt sätt att förstå oss själva och vår relation till världen, hur det, den livsformen hela tiden genererar kris efter kris efter kris. Jag tror att vi kan tänka med Hegel också hur vi skulle kunna göra, hur vi skulle kunna förstå oss själva på ett annat sätt. Där vi kan erkänna också vårt beroende av den värld som vi är beroende av och som vi står i relation till som människor.
Mm. Ser du något några nya sätt som man kan se på kriser med om man använder Hegel, de kriserna vi har idag?
Man kan också, nu apropå klimatkrisen, tror jag ta fram, för Hegel är kanske den som mest lyfte arbetsbegreppet till en annan filosofisk betydelse och inte ens strängt ekonomisk bara. Det arbete inte bara är att på något sätt göra profit, utan det är en bildningsprocess. Filosofin är också ett arbete, eller andens väg är en arbetsprocess. Nu är jag inte säker på att Hegel själv redan säger de här sakerna, men man skulle kunna öppna upp för ett reflexivt arbetsbegrepp där man inte bara förbrukar, utan man brukar natur. Men jag tror ett reflekterat arbetsbegrepp där människan fortfarande kan utveckla sig genom en arbetande aktivitet, men också reflektera över effekter, det tror jag.
Alltså man skulle också, om jag bara får inflika där, man skulle också kunna förstå det i termer av erkännande. Att vi måste försöka formulera en relation till naturen, till den värld som omger oss i termer av erkännande. Att vi ser naturen som någonting som vi är beroende av, som vi måste låta vara i sin annanhet, som förändrar oss och så vidare. Ungefär som Hegel ser på relationen mellan människor. Att vi låter naturen få vara natur och inte bara en resurs som vi kan exploatera. Och om vi avstår från att dominera den andra, så att säga, i den meningen, så öppnar vi också för möjligheten att bli utsatt av den andra, att bli förändrad i och genom relationen till den andra. Det kan man ju också överföra, tänker jag, på vår syn på naturen, för att hitta ett annat sätt att stå i relation till det som vi också är beroende av. Vi är beroende av luften vi andas, vattnet vi dricker och sådär.
Det finns ju en bild av att Hegel tänker sig utvecklingen som liksom en trappa som går uppåt. Är Hegel utvecklingsoptimist? Kommer det gå bra ändå till slut allt det här?
Hegel skulle säga ja på den frågan, eftersom det är förnuftet som arbetar bakom det vi ser. Så absolut optimist, men inte bara fokus på framsteg. Han är mån om att försöka förmedla framsteg och konservatism. För historien måste hela tiden också spara det som vi har uppnått. Vi kan inte bara gå vidare, utan vi samlar på oss. Det är det som också sedlighetsbegreppet innehåller. Och det är där han jobbar med begreppet upphävande, som att det som har hänt tidigare i historien upphävs, och det har tre betydelser. Dels att det blir upplöst i dess tidigare form, dels att det sparas, och dels att det lyfts till en ny nivå. Så att det är en sorts syntes mellan liberalism och konservatism som Hegel försöker formulera här, tycker jag.
Håller du med det, Victoria, att det är
både ja och nej,
det går framåt.
Nej, men jag tror inte på det sätt. Alltså, okej, om vi tittar, om vi förstår människan historiskt, absolut. Om vi förstår de som vi har kommit att bli, så kan man absolut se att det har skett en utveckling till det bättre. Människan har fått det bättre, har fått större frihet än tidigare i historien. Men jag är inte så säker på att han är en utvecklingsoptimist i betydelsen att det måste se ut så här framöver. Det skulle jag låta vara öppet.
Den allra närmsta framtiden här är att jag tänker be er om ett Hegel-citat. För vi närmar oss slutet, och finns det någonting som vi kan bära med oss i fickan när vi ska gå vidare i livet och relationerna? Anders?
Ja, jag har valt ett citat här ur rättsfilosofin som representerar Hegels kritik av borgerligt samhälle och kapitalism. Och då säger han här, jag översätter här, att det som visar sig är att det borgerliga samhället, trots övermåttet på rikedom, inte är rikt nog att förhindra fattigdom eller framkallandet av en pöbel. Och det tycker jag är ett starkt citat.
Varför ska vi bära med oss det här i fickan?
Där säger han egentligen att kapitalismen i enlighet med sin egen princip inte kan ta hand om de effekter som den producerar. Fattigdom och pöbelartat beteende. Just pöbelbegreppet har blivit ganska diskuterat senaste åren hos Hegel. Man menar att han redan ser risken av proletariat och klassmotsättningar, att det bildas en klass som är fattig då. Men just den här idén om att kapitalismen, det borgerliga samhället, trots att det är så rikt, är det inte rikt nog att ta hand om och förhindra fattigdom.
Victoria?
Jag skulle nog välja det här, allting är i sig själv motsägande. Hegels sätt att beskriva dialektiken. Det är väldigt kort och koncist, det kan man verkligen bära med sig i fickan och plocka upp. För det är så det är, allting är i sig självt motsägande. När man börjar granska någonting så märker man att men det är inte en sån enhet som man tror att det är. Eller det är inte riktigt på det sättet som man trodde från början. Utan det finns alltid en spricka, det finns någonting som gör att en viss sak ofta rymmer sin egen motsats. Så jag skulle vilja framhålla det.
Och jag vill ju genast ha mer av er. För nu ska vi sluta, som vi brukar här i filosofiska rummet, med att be om tips på en tankeväckande och ögonöppnande upplevelse. En film, bok eller annat som har tänt er tankelusta. Anders?
Ja, jag funderar på de här filmerna som heter The Purge, som ju genom vilka man kan peka på hur också det här dialektiska tänkandet kan användas som ett maktmedel. Och de här filmerna handlar ju om hur det under 12 timmar i USA tillåts vad som helst utan straff påföljd. Och så det här blir ett undantag i rätts. Det är en negativitet som egentligen bara stärker makten snarare än att ifrågasätta den. Så jag tycker att de filmerna handlar om det på ett intressant sätt.
The Purge.
Ja.
Mm. Victoria?
Ja, jag har också ett filmtips här. En film som heter Dahomey. Och Dahomey är namnet på ett gammalt kungarike i dagens Benin. Och det är en dokumentärfilm av en fransk regissör som heter Mati Diop. Och i den här filmen så får vi följa 26 skatter från det här gamla kungariket som stals av den franska kolonialmakten och som har tillbringat fler än 100 år, 130 år på franska museer och som nu återlämnas till Benin. Och det här återlämnandet ger upphov till väldigt livliga diskussioner, framförallt bland den unga generationen i Benin, om hur man ska förstå de här föremålen idag och vad de gör med oss. Den gestaltar, tycker jag, på ett fint och ganska tankeväckande sätt hur tingen runt omkring oss, som ju har en helt annan livscykel än vad vi har, de överlever oss som individer med århundraden och sådär, hur tingen möjliggör för oss människor att stå i relation till varandra över generationer, så att vi kan dela samma värld även om vi inte delar samma livstid. En väldigt fin gestaltning av det som faktiskt återknyter lite grann till det vi pratade om, om Hegel.
Tack så mycket. Det var Filosofiska rummet om vad relationstänkaren Hegel har att säga vår individualistiska tid. Med Victoria Farelt som är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet och Anders Bartonek som är docent i filosofi vid Södertörns högskola. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Vi hörs snart igen.